When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Fråga Anna Simon.
Och där bryter jag vår signaturmelodi och läser följande mejl från Olle.
Jasså.
Hej Ankan och Monkan, inspirerad av bossa-versionen av er introlåt som spelades i introt till avsnitt 71. En återfunnen nationalsång och en citruselefant. Kommer även här en tolkning i lite liknande stil. Visst undrar man ibland hur er introlåt skulle ha låtit i latinsk rytm på farfisa-orger och trummaskin. Kanske en strandbal i Rio, sist där i mitten av 70-talet. Nu behöver ni aldrig fundera mer.
Ja, flott.
Så med drinken i hand, luta tillbaka i min strandstol, säger jag varmt och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Frågelådan, Anders och Måns Nilsson. Vi har ju arbetat ihop hela veckan här.
Ja, ja.
Vi har gjort konserter med Malmö Symfoniorkester.
Just det.
Och Shirley Clamp och Charlotta Björk.
Ja, vad trevligt det var.
Och det har slagit mig en lite trevlig grej, Måns.
Mm-hmm.
Vi är fast i mig bra på att jobba ihop, du och göra.
Mm.
Det är ett litet tips om man vill känna sig lite trygg. Då kan man göra så här, ta en kollega som du gillar och så håll fast i henne i sådär 30 år. Det är lite lifehack. Annars, Måns, vi har ju hängt nästan hela veckan. Har det hänt något?
Jag jobbar från ett kontor som ligger mitt i Malmö.
Mm.
Och jag är väldigt trött på de lunchrestauranger som ligger i närheten.
Ja, du går tillsammans varje dag såklart.
Det finns ganska många, men de tar ganska snabbt slut.
Ja, ja, och alla serverar tuffa hamburgare.
Ja, det kan ju vara hur gott som helst, men jag vill inte äta det på lunchen. Det känns lite...
Det är som att du får gegga på insidan av ådrorna om man äter det på lunchen varje dag.
Ja,
jag tycker eftermiddagen blir förstörd av ost.
Jaha. Vilken restaurang som helst som jag inte redan har varit på 200 gånger kommer jag besöka.
Jaha.
Så jag blev ju mycket glad när det för ett halvår sedan öppnade en pastarestaurang i kvarteret där jag jobbar.
Men pasta har du väl ätit?
10 olika rätter, de gör pastan själva, de kokar den perfekt, det är fräscht och en arrabbiata kostar bara 60 kronor.
Oh, det är bra pris.
Och då ingår kaffe.
Och toppen, dit hade jag gått varje dag också.
Tror du att jag går dit ofta?
Absolut, jag tror du går dit hela tiden.
Ja, flera gånger i veckan. Och han som jobbar där, han är rund och kort och så himla trevlig alltså.
Är han italienare?
Nej. Det är inte. Jag tror i alla fall att han är trevlig. Han pratar bara spanska.
Jaha, han är spanjor.
Och jag pratar ingen spanska.
Nej.
Han kanske förelämpar mig dagligen.
Ja.
Men i så fall sker det med ett stort leende på läpparna.
Ja.
Vi kommunicerar med leenden och teckenspråk. Han vet vad jag vill ha och jag är noga med att tacka för maten varje dag. Och eftersom jag går dit dagligen så har vi fått ett så himla fin kontakt.
Ja.
Han och jag.
Ja.
Min pastaman.
Ja.
Så här har det pågått i ett halvår.
Vet du vad det här låter lite som?
Nej.
Det låter verkligen som ett avsnitt i Seinfeld. Något kommer gå. Du kommer stöta med pastamannen.
Det har pågått så här i ett halvår. Jag träffar den här killen oftare än jag träffar min dotter. Nästan lika ofta som jag träffar min tjej. Men så.
Nu kommer det.
För en vecka sedan,
ja,
gick jag dit som vanligt på lunchen. Och då stod det en annan kille bakom kassan.
Nej, vad tråkigt.
Inte min pastaspanjor. Jag tänkte, han kanske är sjuk. Eller fått en välförtjänt ledig dag. Jag åt pastan, men det smakade inte på samma sätt.
Sämre pasta?
Nästa dag var han inte heller där. Den tredje dagen så kunde jag inte hålla mig. Jag frågade efter honom och svaret jag fick var som ett slag i ansiktet.
Aha, aha.
Min pastaspanjor hade slutat och flyttat hem.
Till Spanien?
Ja.
Nej.
Och värst av allt, han hade slutat utan att säga till, utan att förvarna. Jag fick ingen chans att säga adios amigo. Jag tänker ofta på honom. Han var en del av mitt liv i ett halvår. Jag tänker att han har det bra. Att han kokar pasta i ett vackert kök och har kvällarna lediga, går i solnedgången. Mm. Och jag förstår väl att han hade många kunder. Hundratals personer som åt på pastarestaurangen varje lunch. Men jag inbillar mig ändå att han, på samma sätt som jag, ibland tänker lite på mig. Att han funderar över vad den där trevliga, rödlätta, slanka, hungriga, charmiga men ändå lite mystiska mannen med bra benstruktur i ansiktet, han som alltid sa tack för maten, vad han gör idag.
Han visste kanske inte att du sa tack för maten.
Han kanske undrar vad jag äter för lunch. Och på ålderns höst, när han sitter under sitt olivträd och äter tapas, så kanske han funderar en kort sekund över hur annorlunda livet hade kunnat bli om han bara stannat kvar i Malmö. Kokat pasta.
Ja, jag kommer drista mig till att lägga lite sorgset piano där på slutet innan jag går vidare.
Ankan, ja. Vad har hänt dig sen sist?
Jag har varit ute på turné, som vanligt. Nästa helg åker jag till Ystad, Varberg, Växjö, Falkenberg. Kom, biljetter på karo.se, mer, inte mer reklam nu. Framförallt Måns, det är ju inte bättre än så att livet gör oss liksom en timme äldre varje timme som går. Det är inte så mycket att göra åt det. Och vi har ju pratat, eller kanske främst jag har pratat en hel del om gubbtecken på sistone.
Du har nästan bara pratat om detta.
Igår så såg jag en bild på mig själv där jag såg ut som 68 år och blev faktiskt lite ledsen.
Ja, det är väl klart.
Ja, det är onödigt att bli det. Det är lite som att irritera sig på en mellanchef.
Vad?
Alltså det är ingen idé, det är bara som det är.
Mm.
Man kommer bli äldre. Mitt senaste...
Det kommer att bli fler mellanchefer. Man kommer att bli äldre. Det är de två sanningarna som finns i universum.
Mitt senaste gubbtecken. Låt mig illustrera det med en liten kort historia.
Mm-hmm.
I förrgår när jag vid 22:30 kom hem efter vår konsert då med Malmö symfoniorkester, då hade det varit väldigt blåsigt ute. Och det hade väldigt många cyklar i cykelstället utanför min lägenhet. Jag körde fram, jag parkerade min cykel och sa... Högt. Cykelkaos. Alltså det var ingen annan där.
Nej.
Det fanns inga öron förutom mina egna som då hörde klart och tydligt mig själv säga cykelkaos. Jag har börjat säga högt saker jag tänker. Jag åkte tåg till Stockholm. Jag åkte fint. Jag åkte första klass. Och jag gick för att ta mig en sån där gratis kopp kaffe och en mandarin. I den där lilla korgen vid kaffet så låg förutom mandariner också äpplen och såna här små chokladbitar. Och då säger min mun, inte jätte men ganska högt. Vad ska jag ta? Mannen i stolen framför vände sig om, tittade på mig men han svarade inte på frågan. Jag valde en mandarin. Jag har börjat tänka högt. Det blir inga problem tänker du, det här? Nej. Inte ännu. Men om det här inte bromsas i tid, då kommer man också höra mig säga vad jag tänker även om idioter, chefer och om mina grannar. Och det vill jag inte.
Och om cykelkaos.
Ja, jag är nämligen av åsikten att man ska tänka innan man pratar.
Jasså!
Man ska,
är du av den åsikten?
Man ska överväga sina ord.
Hur har det aldrig visat sig?
Man ska överväga sina ord och sen låta läpparna ljuda.
Jasså!
Ja. Så därför Måns. Kära vän och kollega sedan snart 30 år tillbaka, jag ber dig om hjälp. Hjälp mig att hålla mig uppmärksam, stoppa mig. Jag pratar redan för mycket, det vet du. Om jag nu också börjar prata även när jag bara försöker tänka, det kommer bli för mycket. Jag vill kunna styra min egen mun. Och det ska jag försöka göra nästkommande halvtimme. Då vi i vanlig ordning ska göra vad då, Måns?
Svara på lyssnarfrågor.
Nu kör vi igång.
Här kommer lilla Kajsa Varri.
Först ut en fråga från Olof och femåriga Ylva. Hej! Forskare letar ju efter andra planeter hela tiden. Vi bor ju på en riktigt bra planet med rätt mängd syre, koldioxid, gravitation och temperatur etc. Många av dessa skulle man ju inte kunna tumma på.
Nej, det
men
stämmer ju.
Kanske gravitationen lite. Hur skulle varelser ovanför vattenytan se ut om gravitationen var lägre? Och om den var högre. Tack för bästa podden, Olof och femåriga Ylva.
Så om vi hade starkare dragningskraft mot jorden, hur skulle vi se ut då? Om vi levde som, säg, på månen med svagare gravitation, hur skulle vi se ut då?
Ja, jag har kollat upp det. Först så tänker vi oss att jorden har högre gravitation.
Alltså att vi sugs mer mot jorden.
Då blir det livsfarligt att snubbla. Man bara smäller i marken. Bebisar hade mosats när de försökte lära sig gå.
Ja, ja, ja.
Anders, du hade inte suttit bredvid mig idag.
Nej.
Du hade snubblat en gång och så bara ploff, rakt ner i marken.
Vi kanske hade fått exoskelett.
Även om vi hade sett likadana ut som vi gör idag, så hade gravitationen gjort att vi hade vägt mycket mer.
Ja, såklart.
Förstår du?
Ja, absolut.
Och det hade ju belastat leder och ben. Så för att överleva så hade vi behövt bli mer bastanta. Korta och satta, muskulösa med grov benstomme och med låg tyngdpunkt. Som en sumobrottare.
Men sumobrottare välter ju hela tiden.
Det är ju för att någon kastar dem omkull.
Ja, men det är ett dåligt exempel.
Om vi hade högre gravitation så skulle också atmosfären vara annorlunda.
Det skulle vara mer kompakt, va?
Exakt.
Det skulle liksom trycka sig upp, suga sig upp mer mot marken.
Precis, ja. Och syret skulle vara mer koncentrerat.
Ja.
Vilket gör att varelser kan bli större.
Va?
Det är ju därför dinosaurerna var så stora förr i tiden. För att det fanns mer syre, mer koncentrerat syre i atmosfären.
Ja, jag är inte bara därför väl.
Men, flygande djur.
Jag skulle störta, ja.
Ja, det skulle vara osannolikt med flygande djur på en planet med hög gravitation.
Ja.
Och tvärtom då? Om vi tänker oss att jorden hade mindre gravitation.
Ja, 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 då hade vi inte behövt vara allt lika. Om vi hade trillat hade vi mest... Whoops, när jag trillade. Vi hade inte varit så stabilt byggda. Vi hade kunnat vara mer som sugrörsgubbar.
Ja, men precis. Det mesta hade varit tvärtom. Också människans kropp. Eftersom vi väger mindre så kan vi ha klenare benstomme.
Ja.
Så vi är smala.
Aha, långa.
Och långa.
Ja, ja.
Och musklerna hade påverkats.
Jag behövde inte alls lika starka, lättare att flytta sig.
Exakt, eftersom vi bara behöver dutta lite lätt med tån mot marken för att studsa framåt.
Ja, ja.
Så hade vi inte behövt benmuskler.
Och wow, vad mycket fåglar vi hade haft. Herregud, vad fåglar.
Men mänskligheten hade alltså sett ut lite som jag.
Men du studsar ju inte nämnvärt.
Men det hade jag ju gjort då, i lite mindre gravitation. Jag hade varit perfekt för lite mindre gravitation.
Vem hade varit perfekt för lite mer gravitation?
Nej, men det är ju...
Sumobrottare.
Ja, jag ska inte nämna några namn.
Nej. Claes Malmberg blir så arg.
För att sammanfatta, om jorden hade haft högre gravitation hade alla sett ut som sumobrottare. Och om jorden hade haft lägre gravitation hade alla sett ut som jag.
Hon får inte vara med i våran syförening mer. Ja, jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Hon får inte vara med i våran syförening mer. Och så stickar vi väl vidare i boggy-boggy-takt.
Måns Nilsson, vi går vidare. Nu ska vi köra vårt forum för lite kortare svar, det vill säga...
Snabba!
Det är alltid härligt med tre stammar. Jag känner liksom att programmet får lite skjuts. Är du redo för fråga ett?
Ja.
Hej Anders och Måns. Varför säger man att något är klockrent? Allt gott och tack för podden, Jalle. Vad tror du Måns? Varför säger man klockrent? Är det för att det fanns en elak greve som hette Greve Klock och som pratade extra rent?
Nej, det tror jag inte.
Är det för att klocktorn för städades extra rent för att de tillhörde Guds hus?
Ja, det tror jag.
Ja, eller är det kanske för att inuti, alltså klockor och armbandsur, måste vara väldigt rent för att uret ska fungera?
Aha. Jag tror att det är för att när man slår till en klocka, visst kan man ibland reagera på att tonen blir väldigt ren och vacker.
Du är helt inne på helt rätt spår. Så här skriver... Ja, det är ju det absoluta favoritinstitutet. Vilket är det?
Max Planck?
Nej, Institutet för språk och folkminnen. Ursprungsbetydelsen hos klockring är ren som klangen av en klocka. Det förekom och dök upp under 1800-talet och användes kanske främst av personers sångröst.
Mm.
Men sen är det spännande. Man känner ju så här, ordet klockrent, det har man ju använt om allt möjligt väldigt länge, eller hur? Men vad man känner, och sanningen, det är ju sällan samma sak. Institutet för språk och folkminnen fortsätter. För några tiotal år sedan började ordet användas i sportspråket.
Sportspråket?
Ja, en boxare kan till exempel utdela en klockren högerkrok.
Så att det har man inte sagt särskilt länge.
Nej, utan det, man hör, klockren var liksom förbehållet för sångröster för mest.
Mm.
Ja. Mm. Och sen från sportspråket, då har det ju spritt, så nu säger man ju klockrent om det mesta.
Det var kanske André Pops som för
som är boven i dramat.
Som förändrade svenskan.
Ja, det, ja. Det kan vi. Det är fråga två! Hej Anders och Måns. I vår familj betalar vi nästan uteslutande med kort. Idag förde jag ett samtal med min 9-åriga dotter om hur vår lön åker direkt in på ett konto på banken, och det fick mig att fundera över en sak. Om alla virtuella pengar, alltså pengar som förflyttas via olika digitala transaktioner, faktiskt har en fysisk form någonstans i form av sedlar eller, ja, vad vet jag, guldtackor, eller existerar pengarna bara i form av siffror i en dator? Tack för podden, Linn. Och det här, Måns, det har vi ju haft uppe tidigare. Så det här blir bara, inte bara ett svar, utan det blir också till dig, så att säga, ett litet förhör.
Mm-hmm.
Hur mycket av våra pengar finns som kontanter?
Jaha. Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Men om jag bara drar ett svar ur skärten så säger jag 10%.
Nej,
5%, 2%, 0,1%.
Enligt tidningen Ekonomifakta utgör kontanter 1,3% av alla pengar som är i omlopp i samhället. Det här var i mars i år. Så det är ganska färska siffror. Och det här minskar ju hela tiden. Mm. 2001 var det nästan 8%. Hur mycket pengar har vi i Sverige?
Förlåt?
Hur mycket pengar finns det i Sverige?
Ja, om jag tittar på mitt konto så har vi ganska lite pengar i Sverige.
I början av det här året fanns det 4 958 miljarder svenska kronor i Sverige.
Alltså, är det kontanter nu eller på folks konton och företag?
Nej, digitala pengar, alltså totalt.
Aha.
Ja. Så totalt då 64,4 miljarder i kontanter. Nu kör vi fråga tre. Hej pågar! Vad är skillnaden på larm och alarm? Med utmärkt högaktning, Per. Vad säger du om detta, Måns? Vad är skillnaden på larm och alarm? Det är ganska intressant.
Hmm. Jag tror att jag använder det fel. Jag har ett larm. Nej, just det. Alltså själva den här apparaten som jag har hemma där jag knappar in en kod, det kallas ju larm.
Mm-hmm.
Och ljudet som
kommer ur apparaten är
det tror jag är alarm.
Måns,
ja?
Det är ingen skillnad på orden larm och alarm. Larm är bara en förkortad form av alarm.
Ja, men vad bra, det har vi verkligen sparat lite tid.
Numera så säger man ju ofta larm istället för alarm. Samma sak vi säger att man ringer till larmcentralen, inte lika ofta alarmcentralen. Vi säger ofta att vi ska larma polisen, inte alarma polisen. Men det är egentligen precis samma ord.
Jaha.
Och för denna fakta tackar vi återigen. Vilket institut tror du?
Ja, det där är folk och
Institutet för språk och folkminnen. Det var tre snabba.
Alla goda ting är tre. Du och jag och kärleken. Och så bra ihop min vän. Alla goda ting är tre.
I förra avsnittet så påminner jag om att man gärna får skicka in sina doktorsavhandlingar.
Ja, det var bra gjort. Jag har trillat in ett antal.
Ja, Johan har skickat sin som handlar om tensider baserade på kolhydrater.
Oj.
Rickards handlar om människans evolution, ett favoritämne.
Ja.
Sayo har skickat sin doktorsavhandling i statsvetenskap. Den handlar om kooperativ med jämlikhetsvärderingar som exporterar och importerar mat utan att delta i de koloniala mönster som fortfarande präglar vanlig profitdriven handel.
Ska du eller jag ta
tusen
den
tack
och läsa den?
Sayo, det kan du göra.
Ja.
Jenny doktorerade i psykologi och hennes avhandling handlar om långtidseffekter av alkoholexponering under fostertiden.
Ja.
Lite deppig, det vill säga hur det går för barn som skadats av att mamman dricker alkohol under graviditeten.
Ja.
Tusen tack för
en
alla
liten spoiler
dessa.
Där i slutet på det brevet. Det går inget bra.
Maisie skriver så här. Hejsan Anders och Måns, jag är doktorand inom hållbar logistik.
Oj.
I juni.
Jag älskar det, ska jag veta. Logistik är jag älskar. Det finns få saker som imponerar mig som logistik.
Macy fortsätter. I juni skrev jag klart min licensiatavhandling.
Mm-hmm. Ja.
Det är alltså inte en doktorsavhandling.
Nej. Ska vi säga att det är okej att skicka licenciatavhandlingar också?
Precis, Macy frågar det. Får man skicka in sin licenciatavhandling? Om 2 år får ni nästa avsnitt av min forskning, doktorsavhandlingen. Vilken spänning för er! Och Macy, nej. Man får inte. Någonstans måste vi dra gränsen alltså. Vi vill inte heller ha era detta gjorde jag på sommarlovet uppsatser.
Nej,
nej.
Nej, det vill vi inte ha.
Bara doktorsavhandlingar.
Ja, det har vi inte. Ja. Tydligt. Det är en röd linje.
Anka Johansson, vad ska vi gå vidare med?
Jo, med...
Pling, pling,
pling,
pling.
Åter,
återkoppling.
Åter,
pling,
pling.
Förra veckan, Måns, så pratade du om en sten som föll från himlen. Du berättade den spännande historien om meteoriten som föll i Uppsala trakten. Hur man såg ett sken. Det var en världssensation. En av de största meteoriterna på, ja, nästan hur länge som helst. Meteoritletare från hela världen begav sig till skogarna i Uppland och började söka efter den här rymdstenen. Ingen hittade den. Men efter mycket letande så var det 2 geologer som hittade stenen. Men marken ägdes av en greve, Johan Benselstjärna von Engeström. Och den greven ville ha tillbaka till den följer på hans mark.
Mm. Och då, du, Ankan,
ja,
då sa du att han var ond.
Ja.
Greven.
Ja.
Vi kan ju lyssna hur det lät. Ja.
Johan Benselstjärna von Engeström, ja, menade att han borde vara den rättmätiga ägaren eftersom den landade på hans mark.
Ja, men om man heter greve Benselstjärna, då är man ju per definition ond.
Nej. Så. Du sa att han var ond.
Ja, det...
Och nu har vi faktiskt med oss.
Nej.
Greve Johan Benselstjärna von Engeström. Hej Johan.
Hallå där. Tjena, tjena.
Hur kändes detta när du hörde vår podd och att Anders Johansson kallar dig ond?
Nej, men det kan jag ta. Men jag tycker det var väldigt intressant att han först när hela caset beskrevs tyckte det var självklart, som jag förstod, att det här borde väl tillfalla markägaren. Men sen när han fick höra mitt efternamn så lät det helt annorlunda. Så att det är jag helt fine med. Det är så det ofta vinklas i medierna. Så att det är helt fine.
Varför tror du det blir så att man... Att när man hör ett sånt här gammalt adelsnamn sen, det måste vara en ond person.
Jag vet inte. Jag vet inte. Men de som känner mig, känner mig. Och jag förstår ju att i media... Jag visste från den dagen den här slog ner och det här blev en twist, så visste jag hur vissa medier skulle beskriva det. Men jag tycker det är väldigt, väldigt intressant vill jag betona att vi har ju en säpochef i Sverige.
Ja.
Charlotte von Essen, hon har både radiopratat och varit väldigt mycket i media.
Ja.
Jag kan inte hitta någon artikel om henne när hon beskrivs som friherrinnan Charlotte von Essen.
Nej.
Utan hon har ju faktiskt fått använda sin yrkestitel i media rakt igenom. Men att jag är aktiv lantbrukare och skogsbrukare, det är väldigt få medier som gör det, utan det är gamla adelstitlar som är det relevanta här. Medans de här meteoritjägarna, de framställs som seriösa geologer.
Ja.
Jo, men om man ska ha någon ond i Kalle Anka, då kommer personen heta Johan, eller greve.
Johan Benselstjärna från Engelström.
Då kommer personen heta greve Benselstjärna från Engelström.
Du Johan, men då blir du ibland liksom lite trött på vad greve. Och säger, fan, det är jag orkar inte vara framställd som ond hela tiden.
Nej, det stör mig inte så mycket. Jag tror det var Aftonbladet som kallade mig för rymdgreve. Det var ju nästan lite smickrande eftersom jag har ett stort rymdintresse.
Ja.
Den bjuder jag på.
Men du, om vi ska gå tillbaks nu lite till den här stenen. Såg du när stenen landade och det stora spännande skenet och allt? Var du med?
Nej, det är det. Jag har ju sedan barnsben ett väldigt stort liksom rymdintresse. Och det som var då så ironiskt var att jag hade ju somnat med min äldsta dotter framför tv-soffan när vi såg en dokumentär om Apollo 13. Så att jag sov ju när den här smällen. Däremot min närmsta granne, hon trodde ju att ett flygplan hade kraschat. Så att det var ett ljusfenomen över stora delar av Sverige, men hos oss var det ju även ett väldigt läskigt ljud när det här hände.
Jaha,
ett stort brak.
Ja, det finns ljudupptagningar på det där, och det är out of this world. Det är lite X-Files. The truth is out there liksom.
Men då dök det ju upp liksom, det var ju tusentals människor som dök upp då på dina marker och började leta efter den här stenen.
Ja, kanske inte tusentals, men det var mycket folk ute i skogarna. Mm. Och jag har själv organiserat två större meteoritletningar med Sveriges metallsökarförening. Mm. Så att vi har varit ute och letat på marken. Så att, som jag ser det, så är att leta efter meteoriter, det är en del av allemansrätten. Det får man absolut göra. Men som så mycket annan verksamhet, att ta saker från annans mark, där krävs att man har tillstånd från markägaren.
Och då blev det ju rätt sak om den här stenen och sådär. Och tingsrätten gav ju de här geologerna rätt. Men varför vill du så gärna ha stenen?
Jag tycker ju att den också ska hamna på ett museum. Den ska vara allmänheten till gang. Jag tror att den ökar intresset för rymden och vetenskapen. Och jag hoppas framförallt för den unga generationen. Mm. Men av principiella skäl så tycker jag att den tillhör fastigheten där den har slagit ner. Det här är precis som att vem som helst kan inte gå in på annans mark och hugga sig en julgran.
Det här saken ska ju återigen upp i hovrätten, så vi får se hur det går där då.
Ja, absolut. Ja, absolut. Ja.
Men sen ska du då, oavsett om du har sten eller inte, så ska det bli då en liten fest, liksom en invigning av den här nedtagsplatsen. Och jag fick via omvägar, via en kompis, tror jag, till din brorsa höra att du hade försökt få tag i Loa Falkman och att han skulle komma och sjunga.
Ja, jag har inte talat med Loa själv. Så här är det. Life on Mars är en fantastisk låt, men David Bowie får vi ju inte dit.
Nej.
Så frågan är vilken svensk artist som skulle kunna framföra Life on Mars bäst. Loa Falkman är ju ett alternativ. Jag vet inte om jag ska någon form av audition kanske. Vi får se vem det blir därefter. Ja.
Så får vi se vad som händer i framtiden med stenen, och så får du ha en så himla bra dag.
Min fru säger alltid att jag skriker i telefon, men det kanske ni kan skruva ner i sådana fall.
Ja, det kan vi göra.
Att det blir för högt.
Ja. Jag är beredd att hålla med din fru.
Tack ska ni ha. Ha det så bra.
Hej.
Som en kväll i en barskog fyller du mina sinnen. Jag som bergen om våren, som en vandring i röd.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkmedel, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Så här skriver Daniel. Finns det en måne med en egen måne?
Ska vi prata om rymden igen?
Ja, det är ju inte ofta som vi pratar om rymden.
Nej,
Anders.
Nej, det gör vi inte.
Jag har alltid varit dålig på kemi.
Ja.
Och jag tror att det beror på att atomer är så små.
Ja.
Att jag inte kan se dem.
Nej.
Nej, men i grupp kan man ju se dem. Anders, du är ju en grupp atomer.
Ja, det är du också, så skyll inte på mig.
Men när jag inte kan se saker så blir det för abstrakt för min klena lilla hjärna. Och samma sak är det med rymden, fast tvärtom. Allt är så stort att jag kan inte greppa det.
Nej.
Men nu ska jag alltså försöka prata om rymden trots att jag inte förstår. Nej. Jag börjar med att gå igenom hur stjärna, planet och måne definieras.
Jaha, ja. Vi ska bara ta grundfrågan. Mm. Finns det en måne med en måne?
Exakt.
Ja.
En stjärna är en lysande himlakropp.
Mm, den brinner.
Kommer du på något exempel, Ankan?
Solen.
Bra att du kom på solen! Mm. Mm. Den stjärnan är lätt att ta för given.
Mm.
Den dyker upp punktligt varje dag.
Ja.
Sköter sitt.
Ja.
Man kan gå runt och vara glad för ett par nya gympadojor.
Ja, jag läste...
Men solen då?
Ja, ja, men jag vill säga det. Jag läser ibland, kommer på min telefon sådana här relationstips.
Jaha.
Och det
relationstips? Ja. Varför kommer det relationstips på din telefon?
Jo, men det gör det. Men då är ofta tips att man ska liksom inte ta varandra för givet.
Nej.
Nej. Som vi gör med solen.
Just det.
Vi går vidare.
Så här skriver nationalencyklopedin.
Vad man ska göra är att man när ens partner kommer hem,
mm-hmm,
eller in i ett rum, ska man alltid bara släppa allt man har.
Det är sämsta knep.
Nej.
Ja,
nej, tvärtom.
Tänk om jag håller en dyrbar servis.
Ja, men då ställer man undan den. Och så säger man, hej min älskade, och ger personen i fråga en kram.
Varje gång personen kommer in i ett rum.
Nej, men kommer hem i alla fall.
Ja, ja.
Och det här har jag tagit upp med min kärsta. Och, mm. För jag har kommit hem och det där som hon håller på med och pysslar med bara fortsätter. Känner jag mig ledsen? Släpp ja, ja, allt du har, säger jag. Nu kommer ju jag hem. Nåväl, solen.
Nu kommer solen hem. Solen i ditt liv.
Ja, det är ju så man vill känna sig.
Stjärnor är klot av komprimerad och upphettad plasma,
mm-hmm,
som i sitt inre frigör energi, vanligen genom kärnreaktioner som strålar ut från ytan i form av ljus tillsammans med lätta ioniserade partiklar, det vill säga stjärnvind.
Där tror jag man kan tydligt se skillnaden på det och mig. Jag pratade upphetsat och glatt om att man vill vara sol i någon annans liv. Sen sa du det där, vi kan ju höra det igen.
Stjärnor är klot av komprimerad och upphettad plasma som i sitt inre frigör energi, vanligen...
Men igen!
Anders, vet du vilken som är den närmaste stjärnan efter solen?
Ja, vilken är det? Det här vet jag ju, men jag har glömt.
Proxima Centauri.
Det hade jag inte alls glömt.
Du visste inte?
Nej.
Den ligger cirka 4,24 ljusår bort, det vill säga cirka 40 miljoner miljarder meter bort.
Ja, återigen, det blir så stort sett, det blir bara tomt i huvudet.
Jag ska försöka förklara. Det är ungefär så långt bort som toaletten ligger när man precis gått och lagt sig och ligger skönt. Och man skulle kunna tänka sig att två ljusstarka stjärnor som Rigel och Betelgeuse ligger ganska nära.
Betelgeuse, det går inte. Man kan inte tänka på den gamla filmen Betelgeuse. Alla som hör det här och ni funderar, vad ska jag se för film ikväll? Leta upp den där gamla Michael Keaton. Michael Keaton, va?
Tim Burton.
Michael Keaton i huvudrollen, Tim Burton-filmen, mm, Betelgeuse, när huvudarna snurrar. Den är nog inte så bra, men se den ikväll.
Jo, den stjärnan lyser jättestarkt.
Jaha,
och då,
ja,
tänker man, den är nog ganska nära.
Ja, men den är stor.
Den är inte nära. Den, nej, är långt bort. Anledningen att Rigel och Betelgeuse lyser så starkt är att de är superjättestjärnor.
Det kan inte vara den korrekta beskrivningen. Superjättestjärna.
Det är roligt att det är det vetenskapliga namnet. Superjättestjärna.
Ja, och det kan man ju, om man, apropå relationstips då, man vill gärna vara stjärnan i någon annans liv. Men man ska akta sig för att tro att man är superjättestjärnan i någon annans liv. Det är högmode.
Vad ska vi döpa de här superjättestora stjärnorna till? Superjättestjärna kanske?
Mm. Och sen kan de få liksom ett personnamn döpt efter en gammal Michael Keaton-film.
Ja, eller om det är så att filmen är döpt efter stjärnan.
Det kan man inte veta.
Nej. Anders, tror du att superjättestjärnorna är stora? Eller är det bara snack?
Nej, jag tror att de är stora.
Ja. Ja. I vår egen sol får det plats 1,3 miljoner jordklot. Mm. Är du med mig?
Ja.
En superjättestjärna är hundratals gånger större än solen.
Ja. Nu gör du det här igen. Du ska svara på en fråga om månen. Vi får höra om hela rymden.
Ja.
Är det jag som ska klippa det här? Kommer att sitta till mitt i natten?
Det var stjärnor.
Mm.
Planeter då?
Man vill inte vara planeten i någon annans liv.
För att?
Det man bara passerar förbi obemärkt.
Jag tycker du har en poäng.
Ja.
För definitionen av en planet är en himlakropp som är i en bana kring en stjärna.
Ja, man vill inte, ja, det vill man ju inte vara. En jävla bifigur i någon annans liv.
Och planeter anses vara restmaterial efter uppkomsten av den stjärna som de går i bana kring. Det vill man ju absolut inte vara.
Nej.
Så i vårt solsystem...
Du är i ditt förhållande, Måns.
Nej.
Restmaterial. Från din storhetstid runt millennieskiftet.
I vårt solsystem...
skratt från mig, förlåt.
I vårt solsystem är alltså planeterna ungefär lika gamla som solen.
Uh-huh.
Det vill säga 4,6 miljarder år. Eftersom de är restmaterial från solen.
Mm.
Detta var vårt solsystem. Anders.
Månaden, kommer vi till månar från? Det skulle ju handla om månar.
Anders, tror du att det finns planeter på andra ställen i universum?
Ja.
Alltså himlakroppar som kretsar kring stjärnor på andra ställen i universum?
Ja.
Ja, det finns. Men du säger det väldigt självklart.
Ja, men det är klart det finns.
Planeter som kretsar kring en annan stjärna än solen kallas exoplaneter. Och den första som hittades inte förrän 1995.
Men det är bara för att de i förhållande till allt annat i rymden är så små.
1995, alltså året innan som du och jag träffades, Anders.
Mm.
Det var astronomerna Michel Mayer och Didier Queloz, med lite reservation för uttalet där, som hittade den första exoplaneten. Och år 2019 fick de Nobelpriset i fysik för det här.
Mm.
Spännande!
Ja, fast jag vill komma till månarna.
Men varför har man då inte hittat exoplaneter tidigare än 1995?
För att det är lätt...
Hur svårt kan det vara?
Ja, men det är faktiskt jättemycket lätt att hitta en jättestor planet, alltså en jättestor sol som brinner och lyser.
Exakt.
Ja.
Så här står det i Nationalencyklopedin. Anledningen till de sena upptäckterna är att exoplaneter är extremt svåra att upptäcka eftersom moderstjärnorna är miljarder gånger ljusstarkare än planeterna. Det är som om jag ritar en liten prick på glaset på en ficklampankan och sen så lyser jag dig i ögonen med ficklampan. Då kommer det vara svårt för dig att se den lilla pricken.
Det här är självklart.
Men dvärgplaneter då?
Ja, det är...
Vad är skillnaden mellan en planet och en dvärgplanet? Och hur gick det till när Pluto inte längre fick vara en planet?
Ja, för Pluto visade sig vara mycket mindre än man trodde och var mycket längre bort.
Kanske.
Ja.
Men framförallt så fick man bättre teleskop. Och så hittade man massa himlakroppar som liknade Pluto i de yttre delarna av solsystemet. Och som var lika stora.
Ja.
Och då var ju frågan, ska... De här också får bli planeter.
Nej, då tänker man sig att det blir för jobbigt för barnen i grundskolan att lära sig alla dem. Men så kan vi inte ha det.
Det blir för många nya planeter.
Ja, vi tar bort Pluto istället.
Exakt.
Det blir lättare för barnen i grundskolan.
Om de inte får bli planeter, då kan vi inte heller Pluto vara planet längre.
Nej.
Så här skriver
Någon jävla rättvisa får det väl vara.
Exakt. Så här skriver Enne. En dvärgplanet rensade inte bort material nära sin bana när solsystemet bildades. Det betyder att det har bildats flera ungefär lika stora dvärgplaneter på samma avstånd från solen. Är du med?
Jag vill bara komma till månarna. Du svarar på en massa andra saker som inte handlar om frågan.
En annan grej med planeter
är
att de ofta omges av
månar.
Månar. Men vad är då en måna, Ankan? Definitionen?
En himlakropp som kretsar kring en annan planet.
Kring en planet.
Ja.
Vi har ju gått igenom stjärna, planet och nu måne då.
Mm.
Den ska kretsa runt en planet. De enda planeterna i vårt solsystem som inte har en måne är Merkurius och Venus. Alla andra har minst en. Och Jupiter och Saturnus har över 60 stycken.
Ja, det är klart.
Jupiters måne Ganymedes är den största månen i vårt solsystem. Den är större än Merkurius.
Mm.
Sjukt, större än en planet.
Ja.
Och jordens måne är den största i förhållande till sin moderplanet.
Rekordmåne.
Så här står det i Nationalencyklopedin. Måna kan ha bildats samtidigt med sin planet. Det gäller troligen de stora månarna kring jätteplaneterna. Somliga små månar kan ha fångats in när de kommer nära någon av planeterna.
Mm.
De är ofta kantiga stenblock. Mars har två små månar som kan ha fångats in. Månar kan också bildas efter
man ska kraftiga... väl, när man ska landa på Mars, ska man väl först landa på Mars måne sen åka vidare ner, tror jag.
Jasså?
Ja, detta är jag inte helt säker på, men jag tror att jag pratar sanning.
Ja, det var skillnaden mellan stjärna, planet och måne.
Och nu äntligen kommer vi fram till frågan.
Just det. Kan en måne ha en egen måne? Vad tror du han kan?
Nej.
Så vitt vi vet så finns det ingen måne med en måne.
Mm.
Men då är frågan,
ja,
är detta för att det är fysiskt omöjligt eller bara för att vi inte har hittat någon än?
Det är ju det med rymden, det kan man ju aldrig veta.
Nej, 2018 publicerade astronomerna Juna Kollmeyer och Sean Raymond en vetenskaplig artikel med just titeln Kan månar ha månar? Och de har räknat på alla parametrar.
Mm.
För att en måne ska kunna ha en egen måne, en submåne, så måste värdmånen vara tillräckligt stor med tillräcklig gravitation för att hålla den här submånen på plats i sin omloppsbana.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Och sen måste ju submånen vara en bit bort från värdmånen, annars hade den ju fallit ner på värdmånen, ner och kraschat liksom.
Ja, ja.
Och det där avståndet som måste finnas gör att de allra flesta månar inte får plats med en egen måne. Men det finns undantag.
Yes.
Saturnus har en måne som heter Titan.
Ja.
Den skulle nog funka som värdmåne åt en submåne. Samma sak med Jupiters måne, Callisto.
Callisto.
Och faktiskt vår egen måne, månen. Så svaret är, Victor, teoretiskt borde en måne kunna ha en måne.
Nästa gång vi får en fråga om rymden, då ska vi svara så här. Det kan man inte veta för det är för stort.
Det är grått, det är sent och tyst för en flicka som ingen kysst. Sen en gryning för länge sen. Ingen vet när det händer igen.
Måns Nilsson, du har tidigare pratat om varför man går vänstervarv i butiker.
Just det, av någon anledning så handlar man mer.
Nästa fråga är lite angränsande ämne. Hej Ankan och Mockan. Jag var nyligen och handlade på ICA Maxi i Linköping. Och tänkte på när jag kom hem att det är typ lika högt hus som hela lägenhetshuset där jag bor i. Då kommer jag undra, varför är såna här stormarknadsbutiker så höga? Varför har de så högt i tak? Mm. De har ju inte varor 7 meter upp i luften. Och lampor och sånt där måste ju vara väldigt mycket högre upp. Och det blir ju jobbigare att byta om de går sönder. Tänkte först att det kunde ha med lagret att göra. Men varför bygger man inte bara lagerdelen då högre i tak? Det måste ju ändå kosta mer med all den här extra vägghöjden. Och det är klart att det gör. Det ska ju värmas upp och det är mera plåt och allt möjligt. Men jag vänliga hälsningar och hopp om svar, David i Linköping. Och det här är ju konstigt, Måns. Att butiker har så där högt i tak.
Jag har aldrig tänkt på. Alltså jag har tänkt på att de har högt i tak, men jag har aldrig tänkt att det var konstigt. Alltså.
Minns du, Måns? Det är ju för typ 100 år sedan vi spelade in julkalendern. Just och när man spelade in tv, då måste man ju ha högt i tak för lamporna ska hänga så där himla högt upp. Då var vi en nedlagd sängbutik. Den hade tillräckligt högt i tak för att den skulle kunna agera filmstudio. Sängar kräver inte högt i tak. Sängar kräver, skulle jag säga, motsatsen, platt golv. Och det kan med de här höga taken också uppstå problem. Det har jag själv erfarenhet av. Jag jobbade som tonåring i en lågprisbutik i Linköping. Den hette Opal och den är nedlagd. Där var det också högt i tak och det här har jag nämnt för. Men högt i tak, det innebär också plats för småfåglar och duvor. En lågprisbutik innebär också bra med mat för småfåglar och duvor. Om natten då äter de frukt och musli. Men det gör det också svårt att fånga småfåglar och duvor. Det finns inte en hov i världen som kan nå upp till de takbalkarna. Varför är det så här i lågprisbutiker, Måns?
Jag tror de ska ha ett fett fläktsystem av någon anledning. Jag tycker jag ser tjocka rör uppe i taket där.
Att butiksägare är lite som raggar, att de vill ha feta...
Feta rör?
Ja.
Ja, nej.
Det är ingen bra teori ju.
Vet du vad? Nej, jag har ingen aning om varför det är så här. För man, som kund vill man ju att det ska vara rymd. Man vill ju inte att det ska vara lågt i tak.
Som någon kanske har gissat, så handlar det såklart om att man vill få kunder att göra av med mer pengar. Den amerikanska butikskedjan Targets chef, han är chef över butiksinredningen, heter Joe Pedro, och han säger i en intervju så här: det finns en universell designprincip att du vill utöka takhöjderna när du vill att människor ska fatta holistiska eller övergripande beslut. Och att du faktiskt drar ihop ytorna lite och krymper dem när du vill att människor ska fatta detaljerade beslut. Så därför, säger han, är det okej att ha lite lägre tak över vissa produkter. Till exempel frukt och grönt. Eftersom du väljer den specifika apelsinen du vill ha.
Jaså?
Och det här är intressant, för det här känner man igen. I min lokala stor, den stormarknad som ligger närmast där jag bor, den har jättehögt i tak. Men över just frukt och grönt, lite lägre tak.
Men jag förstår inte vad han menar. För att om, säg på Target, där kan du också köpa skor.
Ja.
Men beter man sig annorlunda när man ska köpa ett par skor och när man ska köpa en apelsin?
Finns det någon sanning i det här? Eller är det någon form av shopping feng shui trams det här? En studie från 2007 i The Journal of Consumer Research. Det gjorde man så här. Deltagare fick sitta ner i ett rum som hade bara 2,40 i takhöjd. Det är lågt tak ju.
Mm.
En annan grupp fick sitta ner i ett rum med takhöjd på 3,20. Lite högre takhöjd. Och så hade de en lampa precis över huvudet så att man blev väldigt uppmärksam på takhöjden.
Mm.
Så man kände taket väldigt noga.
Mm.
Och de som satt i det här rummet med lite högre tak, de lyckades bättre med fantasibaserade uppgifter. Som att de skulle hitta på anagram och ordassociationer och så. De var lite snabbare då när det var lite högre i tak.
Oj.
Och då kan man ju tänka att det har väl inget med shopping att göra. Jo, för när man ska köpa grejer, många produkter kräver ju liksom att man ska kunna fantisera om dem för att man faktiskt ska vilja köpa dem, eller hur?
Så här god kommer den här apelsinen vara.
Nej, apelsinen är en junkie. Nej, apelsinen.
Så här snygg kommer jag vara i de här gympadörerna.
Precis, eller det här parasollet. Vad snyggt måste jag fantisera det kommer bli i min trädgård, va?
Okay.
Eller man tittar på den där automatiska gräsklipparen och man tänker, måste fantisera, vad skönt jag kommer ha när jag sitter på balkongen och struntar i att klippa gräset, den gör det åt mig. Vissa produkter är lättare att köpa om man får fantisera om dem. Och det går lättare att fantisera om det är lite högt i tak, tydligen.
Att det skulle vara att ICA Maxi bygger högt i tak för att kunderna ska kunna fantisera om hur bra de ska använda produkterna.
Ja, det säger i alla fall The Journal of Consumer Research. Samma forskargrupp, samma tidning. Eller, tidning säger man väl inte om sådana. Det, ja, samma publikation. Nu lät man försökspersoner titta på ett foto. Det var ett foto på ett soffbord och ett foto på ett vinställ. Ja. Och så var det olika höga rum igen här. Ja.
Uh-huh.
Och de som hade lite högre tak, lampan ovanför och allt det där var samma. De hade en lite mer dragning åt att beskriva möblerna som eleganta. Men de med lågt tak, de fokuserade i lite högre utsträckning på oregelbundigheter i träet och sådana saker som kan få en att tveka att köpa det där soffbordet eller vinstället.
Jaha.
Så att om man ska summera vad det Consumer of Research-publikationen säger, alltså höga tak får oss att tänka lite mer fantasibaserat. Vi fokuserar lite mindre på detaljer. Sen finns det såklart vanliga praktiska fördelar med väldigt högt i tak.
Och vad är de?
En av dem som nämns är att man kan ha övervakningskameror högt uppe i butiken. Så att de finns där, men kunden känner sig inte övervakad.
Ja, just det.
Men kan man ha för höga tag i
det? Ja, det tror jag. Att kunna fantisera för mycket.
Ja.
Men, du ser ett parasoll. Oh, vad fint det kan vara. Men tänk om jag har 1000 parasoller. Och tänk om jag flyger iväg i mitt parasoll ut i rymden.
Det ska jag inte ha.
Till stjärnorna och planeterna och månarna.
Så höga tak det inte finns. Men höga tak kan eventuellt, enligt forskargruppen, göra beslutsprocessen lite svår för vissa kunder. Alltså vissa produkter, du vet, när man ska överväga noga, man ska jämföra priser, man kanske ska köpa skruv. Är det rätt mått? Är det liksom rätt längd? Är det rätt dimension? då kan höga tak göra det lite svårt för kunder att göra rätt val.
Mm-hmm.
Jag kan inte heller komma på någon butik där jag ska göra, jag har tänkt mycket på det här i natt, jag har inte kommit på någon butik där jag ska göra lite svåra beslut och det är lågt i tak. Men vet du än, skriv till fraga@andersomans.se.
Men det som jag tänker på är ju vad denna nya kunskap liksom kan betyda för mig i mitt yrkesliv. Vi sysslar ju med, vi har ju jobb där vi ska vara kreativa, ja, tänka fantasifullt. Borde jag då ha ett kontor med högt i tak?
Ja.
Men å andra sidan så blir jag ju mindre intresserad av detaljer då.
Mm.
Ja, så men jag kanske ska ha lågt i tak så att jag blir mer detaljorienterad.
Vet du vad du ska ha?
Nej.
Du ska ha ett, vad är ett ställe med högt i tak när du spånar idéer och tänker fritt. Sen när du ska få ner produkten och göra svåra beslut, sätt det där lågt i tak.
Allting går att sälja med mördande reklam.
Kom och köp konserverad gröt.
Allting går att svälja med mördande reklam, även
lagom söt konserverad gröt.
Är du färdig för idag, Måns?
Ja, ja.
Då är vi båda där och så säger vi tack och hej och vi hörs nästa vecka, för då är det nästa vecka. Hej då!
Puss och kram.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.